journalister som pratar om det här, men vi hör sällan inifrån. Jag vet att den här debatten pågår, det är bara att man är lite väl rädd att liksom diskutera offentligt. Jag tror det behövs för att vi ska kunna förändra den här situationen.
Kort då bara innan vi slutar, Kristin Holmberg, med tanke på det vi hör Emil Arvidsson säga här. Nu inleds rättegången nästa vecka. Hur stor uppmärksamhet kommer den att få, tror du?
Jag tror den kommer få en väldigt stor uppmärksamhet. Det är mycket medier som bevakar den här frågan, och Göteborgs tingsrätt är inte en jättestor tingsrätt, så att ja, vi får se hur mycket folk som kommer samlas där.
Det får vi göra. Kristin Holmberg, Ekots krimreporter, Emil Arvidsson, journalist och författare som länge bevakat gangsterrappen. Tack för att du kom hit.
Där hörde vi Helena Groll och Lasse Johansson, Studio 1s programledare eftermiddags. Men med det så avrundar vi Studio 1s första timme. Vi är tillbaka efter nyheterna, där vi bland annat ska till USA och höra om president Donald Trumps hot att dra in bidrag till flera av landets ledande lärosäten. Häng med oss då!
Godkväll, här är Ekot. Flera strejkvarsel har lagts fram idag. Det gäller personal på privata vård- och omsorgsföretag och dessutom om städare på stora industrier. Eva Edström är avtalsansvarig på LO-facket Fastighetsanställdas förbund.
Nu har vi ju varslat om konflikt, och skulle vi inte komma överens via medling, ja, då utbryter konflikten.
Den 16 juni är datumet att hålla reda på. Då kan det bli städstrejk på 14 industrier och vårdstrejk på privata vårdcentraler, omsorgsboenden och äldreboenden. Den varslade strejken på städentreprenadavtalet från Seco och Fastighets gäller bland annat AstraZeneca, Scania, Volvobolagen, LKAB, Cloetta och också på Viking Lines färjor. Stridsfrågan är ersättningen för deltidsanställda som arbetar mer än tiden på schemat. Facken kräver att det här ska betalas med övertidsersättning, precis som för heltidsanställda som jobbar över. Men i de här branscherna så är det många deltidsanställda, och kravet blir därmed dyrt för arbetsgivarna. Martin Stenmo är chef för Almega Serviceföretagen.
Nej, men det är väldigt tråkigt. Vi hade gärna fortsatt förhandla och försökt hitta en lösning.
Eva Edström på Fastighetsanställdas förbund.
Industrin bland annat, där har man fått igenom där i sina kollektivavtal utan några som helst problem. Och jag förstår inte varför lågavlönade städare ska ha sämre villkor än industriarbetare.
Eva Edström och reporter Anders Jelmin. Över 2400 personer har överklagat beslutet att lägga ner stora delar av Sollefteå sjukhus, skriver Dagens Nyheter. Karin Granholm, rådman vid förvaltningsrätten i Umeå, säger att hon aldrig varit med om att det skickats så många unika överklaganden. Normalt brukar domstolen hantera runt 2500 ärenden varje år. Beslut om nedläggningsbeslutet ska stå fast eller inte, det väntas i höst. I Sydfrankrike sköts en 46-årig tunisisk man ihjäl av sin franske granne i helgen. Ett mord definieras som rasistiskt och med anknytning till terrorism i häktningsframställan, och fallet skakar om Frankrike.
Den lilla orten Pugy-sur-Argent, bara ett par mil från semesterstäderna Fréjus och Saint-Raphaël, är omskakad. Den 46-årige frisören Hichem Miraoui var alltid vänlig och hjälpsam, säger flera personer till fransk tv. Men natten mellan lördag och söndag sköts han ihjäl med 5 skott av sin franske granne, som före och efter mordet publicerade inlägg på sociala medier där han uppmanade till att döda nordafrikaner. Det är inte mer än cirka 5 veckor sedan en man från Mali mördades när han bad i moskén i en annan ort i södra Frankrike, och Frankrikes inrikesminister konstaterar att det nu inträffat ännu ett mord med rasistiska motiv. Försvarsadvokaten Mourad Batik, som nu arbetar med båda de här fallen, betonar att det inte är enskilda händelser, utan att det finns tydliga ideologiska strömningar i Frankrike som driver på det här hatet som blir värre för varje dag som går. Cecilia Blomberg, Paris.
Den som bor på landsbygden, inte har tillgång till bra kollektivtrafik och inte har för hög inkomst ska kunna ansöka om en ny elbilspremie från och med nästa år. Sara Almqvist, enhetschef på Naturvårdsverket, som tagit fram förslaget på regeringens uppdrag.
Det handlar om att det kommer finnas ett stöd som man kan söka för att köpa eller leasa en elbil.
Maximalt ska det gå att få 54 000 kronor i stöd fördelat över 3 år för den som köper en ny eller begagnad elbil eller leasar en elbil. Bara hushåll i landsbygdskommuner, i utredningen 177 av landets 290 kommuner eller områden som har dålig kollektivtrafik ska kunna få premien. Och hushållets inkomst får inte vara högre än 80% av medelinkomsten i Sverige. Bakgrunden till den här nya elbilspremien är EU:s utsläppshandelssystem som kommer att göra fossila bränslen dyrare. Där säger Sara Almqvist på Naturvårdsverket.
Omställningen ska kunna ske på ett hållbart och rättvist sätt. Och för att egentligen då hela det här systemet med det här handelssystemet då ska kunna gå i lås utan att vissa personer drabbas väldigt hårt.
Enligt förslaget uppskattas behovet av stöd vara 800 miljoner kronor om året i 7 år, varav den största delen ska komma från EU:s sociala klimatfond.
Reporter Anders Gilmin. För första gången kan EU få en lag om skydd för hundar och katter. EU-parlamentets jordbruksutskott röstade idag för förslaget. Och förhoppningen är bland annat att man ska få bukt med den illegala handeln och garantera att våra husdjur inte har behövt lida innan de kommer fram. Emma Wissner är EU-parlamentariker för Centerpartiet.
Det viktigaste är att vi äntligen får gemensamma regler på EUs inre marknad för djurvälfärden, för katter och hundar. Bara en sån sak som att vi har valpfabriker i och utanför Europa 2025, det är rent vansinne.
Nästan hälften av alla hushåll i EU har en katt eller en hund hemma. Ändå finns det alltså inte någon heltäckande lagstiftning som garanterar att de har det bra. Men dagens omröstning var ett stort kliv åt det hållet. Och det mesta tyder på att nya villkor för katter och hundar kan vara färdigförhandlade innan året är slut. Att stoppa illegal verksamhet är ett viktigt skäl till att Moderaterna vill ha lagen, säger Jessica Polfjärd som är moderat EU-parlamentariker.
Dessutom så är det ett fruktansvärt lidande för de hundvalpar som också föds, tas från mamman tidigt och förs in inom Europas gränser.
Siv Holmgren, reporter här. Imorgon får stora delar av landet molnigt med regn eller skurar som passerar österut. Men främst sydöstra Götaland och norra Norrland får först en del sol, alltså innan skurarna drar in. Temperatur från 15 till 20 grader i söder till 10 till 15 grader i norr. Ekots nyheter klockan 11 i studion, Gunilla Hansen-Bering.
P1, Sveriges Radio.
Studio 1 kvälls andra timme fortsätter här. Vi går mot sommarlov för barnen, men till hösten saknas elever i klassrummen. Vi ska prata om barn som förs bort mot sin vilja. Sen reportage från USA där universitetsstriden trappas upp. Vidare om det som sticker och kliar. Hör om hur små krypsommaren blir. Och med det till eftermiddagens studiet med Helena Grahl och Lasse Johansson.
Sommarlovet närmar sig för alla som går i skolan. Ett lov som för många förknippas med sol och bad. Men när höstterminen drar igång igen, då saknas elever runt om i Sverige.
Orsakerna kan förstås variera, men ibland beror det på att barn förts utomlands mot sin vilja. I vissa fall så är det kopplat också då till hedersförtryck.
Och det här, ja, det vill nu polisen uppmärksamma. Åsa Wallinder, polisinspektör på polisens nationella operativa avdelning NOA. Välkommen hit.
Tack.
Stolar står tomma när höstterminen drar igång. Hur allvarligt är det här?
Ja, för de enskilda barnen och ungdomarna som drabbas av det här är det ju oerhört allvarligt.
Och vad är det som har, ofta har hänt där ett barn inte kommer tillbaka?
Ja, precis som du nämnde så är det ju ganska ofta ett resultat av hedersförtryck. Att man lever med hedersnormer och att man har blivit utsatt för brott helt enkelt ofta. Och många gånger så handlar det om att man blir lurad att det ska vara en sån här trevlig resa. Men att det egentligen visar sig vara någonting annat.
Så det är föräldrarna som lurar sina barn? Är det det du säger?
Ja, många gånger är det ju tyvärr föräldrarna och den närmaste familjen som är de som är förövare i de här typen av brott.
Och då åker de iväg och sen så stannar de på platsen eller vad händer?
Ja, det kan ju se lite olika ut. Men ja, det kan ju vara så att man tror att man ska åka iväg på en semesterresa, hälsa på släktingar och sen få åka hem. Och så visar det sig när man kommer dit att man kanske blir bortgift eller kvarhållen mot sin vilja. Eller också så reser man kanske inte riktigt dit man trodde utan resan går vidare någon annanstans.
Och hur utbrett är det här?
Ja, det är tyvärr för vanligt. Det finns ju ingen egentligen statistik över det här. Men det finns ju många lärare runt om i landet som vittnar om tomma stolar.
Vi ska höra från Marika Andersson som är rektor på Lövgärdeskolan i Göteborg. Välkommen till Studio 1.
Tack. En liten rättelse bara. Jag är rektor för 3 skolor. Lövgärdeskolan är en av dem. Jag har 2 lågstadieskolor också.
Bra, då vet vi det. Inför terminstart för 2 år sedan, då saknades 14 elever. Ni lyckades komma i kontakt med samtliga genom en metod som ni kallar för tomma stolar. Berätta vad den där metoden går ut på.
Vi redan första skoldagen så har lärarna i uppdrag då att verkligen kolla, okej, är alla på plats? Och de som saknas, så är lärarna de som i första hand har kontakt med vårdnadshavare. Och många gånger så får man tag på dem en gång. De har missat att meddela att de fortfarande är på semester, att det finns förklaringar. Är det så att inte lärarna får tag på eleverna så har vi medarbetare på alla skolorna där man då kurator, socialpedagog, skolsocionom, fritidsledare, det är lite olika som har det uppdraget som tar det vidare och verkligen och fortsätter att jaga vidare. Och det innebär att vi inte ger upp förrän vi vet. Och är det så att vi till slut bara inte kan så är det ganska snabbt så tar vi kontakt med socialtjänsten för att säga att nu har vi fått ett tag med föräldrarna och vi vet ni något som vi inte vet och sådär. Så att...
Och i det här fallet då, de här 14, fick ni fattball och fick förklaringar?
Ja, och det får vi oftast. Då får inte vi direkt kontakt med föräldrarna. Vi går ju och ringer på dörren och många gånger så har ju deras kompisar, klasskamrater vet och kan säga att ja, men de är där och vi har kontakt på Snapchat eller någonting så att vi den vägen kan få kontakt med elev och vårdnadshavare till slut. Så att,
men ni lyckades...
Det brukar det så att säga.
Ja, men ni har lyckats förhindra vad ni trodde var eller misstänkte var ett barnäktenskap. Kan du berätta om det?
Ja, det här är några år sedan som vi lyckades med det där det var en elev på skolan som var... där vårdnadshavarna skulle ta med eleven till hem till hemlandet för att gifta bort. Och då var det ju i samarbete med socialtjänsten som vi lyckades förhindra det.
Och kan du berätta hur ni gjorde det? Stoppade ni eller liksom hur...
Vi kan ju inte göra själva det stoppet, men vi signalerar till socialtjänsten och gör en oro som anmälan att här misstänker vi att det kanske är på väg att de tänker föra bort sitt barn. Och då går ju socialtjänsten och gör själva ingripandet, för det kan ju inte vi göra.
Men hur reagerade föräldrarna då och barnen?
Ja, barnet blev ju självklart tacksam att inte bli bortgift och det barnet är ju nu vuxet barn, en vuxen människa. Och det gick bra den gången och många gånger så handlar det ju också om att föräldrar behöver stöd i vad är det? Det kan ju finnas påtryckningar från, man säger, från den utvidgade familjen, utvidgade släkten. Att föräldrarna kan behöva stöd i att det faktiskt är de som har ansvaret. Och,
vad var det mer exakt som fick er misstänkt att det här var på väg att hända?
Alltså det är svårt att säga exakt. Nu är det ju här många år sedan och även om jag hade exakt så skulle jag inte säga det, för jag vill ju inte att det ska kunna identifiera barnet i fråga. Men det är ju, om vi ser, många gånger så hör vi ju barnet också som kan uttrycka en oro, inte så konkret att man säger att jag tror att mina föräldrar ska föra bort mig, utan det kan ju vara att föräldrarna börjar begränsa barnets frirum som barnet ändå har rätt till, att ha kontroll, att du kommer hem direkt eller vilka umgås du med. Vi kan se kanske ett förändrat mående hos ett barn som gör att vi reagerar. Men framförallt så handlar det också om att vi från, alltså den dagen våra elever kliver in på våra skolor, så är det viktigt att vi bygger ett förtroende med barnet, så att barnet känner att händer något så vågar jag berätta.
Just det.
Åsa Wallinder, polisinspektör, du sitter och lyssnar och hör vad som hänt i just den här skolan, Lövgärdeskolan, och hur man arbetar där. Det här med, nu vill ju ni gå ut och tala om att uppmärksamma det här. Tänk på det här nu inför sommaren, att folk ska bli medvetna om det här. Vi hörde ju här om varningssignaler, men vilka ska man vara uppmärksamma på, tycker du?
Ja, det är ju i skolan många gånger som de här barnen finns. Vi har ju skolplikt, så de flesta barn är ju i skolan. Så det är ju en väldigt viktig miljö. Och därför kan det ju finnas vuxna som barnen har förtroende för, som finns utanför familjen. Och precis som vi hörde så blir de här barnen ofta begränsade. De vet kanske inte alltid själva att de är utsatta för, alltså, ett hedersrelaterat våld och förtryck. Utan det är normalt för dem, så att Det behövs signaler.
För man har ju rätt att resa iväg. Det är ju ingenting som man kan säga att nej, det får ni inte. Men hur risken att man kanske har fel, att man anklagar eller misstänker någon som inte alls har tänkt att göra det här, och att barn och föräldrar, att man hamnar i en konstig situation. Hur stor är den? Egentligen, eller får man ta den?
Ja, jag tycker det. För att finner man oro för ett barn, något inte stämmer, det är någon magkänsla. Kanske barnet, till och med ibland finns det ju fall när man faktiskt uttrycker att det känns lite konstigt inför den här resan. Barnet kanske har släktingar eller andra i familjen som har blivit bortgifta eller utsatta för kvinnlig könsstympning eller något. Mm. Och då tänker jag att då anmäler man oro till socialtjänsten och till polisen, att det är ett ansvar som man får ta som vuxen.
Hur mycket samarbetar ni i polisen med socialtjänsten?
Ja, jättemycket.
Hela tiden?
Ja, när det gäller barn så är det ett tillsammansarbete.
Marika Andersson, sommarlovet närmar sig ju nu. Och hur tänker du, funderar på vad som ska hända med de elever som... Eller känner du någon oro för elever just nu?
Men jag skulle vilja tillägga en sak bara till det här. Att, jag menar, det handlar ju inte bara om... Alltså, vi har ju skyldighet i ett lag att så fort vi har en misstanke om att barn far illa. Och det behöver ju inte handla bara om att man riskerar att bli bortförd. Utan, så jag tänker den här magkänslan som Åsa pratar om, den är ju jätteviktig att faktiskt ta på allvar, oavsett vad det handlar om vi känner oro för ett barn. Och det här med att nu sommaren infaller, så har vi ju alltid den här oron. Men jag tycker också det är viktigt att tänka att det ska inte vara så att vi ska leta efter saker, utan ska vi alltid vara uppmärksam på signaler. För att det kan ju vara andra saker som vi kan känna en oro för inför sommaren. Att ett barn kanske inte får den omsorg den behöver hemma. Att det finns en brist eller en oförmåga hos vårdnadshavare.
Mm.
Så det tycker jag är jätteviktigt. Och jag vill verkligen trycka på det, så inte det handlar om att man tänker att... att som du sa, de har ju rätt att resa bort.
Precis.
Det har ju alla. Mm. Men vi måste alltid vara uppmärksamma och ta vår känsla av oro på allvar.
Mm.
Oavsett vad det handlar om.
Marika Andersson, rektor i Göteborg. Åsa Wallinder, polisinspektör på polisens nationella operativa avdelning NOA. Tack ska ni ha båda två.
Tack.
Nu Nu vänder vi blicken mot USA. USAs universitet är ju under hård press efter att president Donald Trump hotat dra in bidrag till flera av landets ledande lärosäten.
Det är nu inte bara de här privata toppuniversiteten som Harvard som hotas. Liknande strider pågår i flera delstater där republikanerna styr, och vår korrespondent har besökt det stora delstatsuniversitetet i Ohio.
Det här är vår så kallade South Oval. Det är en av de större öppna gröna ytorna. Och tillsammans med North Oval så är det liksom centrum, hjärtat av campus.
Vårterminen går mot sitt slut och professor Ola Ahlqvist från Sverige visar mig runt på universitetsområdet i Columbus i Ohio.
Allting kretsar kring studentlivet, natt som dag liksom. Mycket evenemang för studenterna.
Här i Ohios huvudstad, mitt i rostbältet, ligger ett av USAs ledande delstatsuniversitet. Ohio State University har över 60 000 studenter och hamnar högt på rankinglistorna över världens främsta forskningsuniversitet.
Vad är det här för robotar som kör runt?
Matrobotar. De levererar mat till vem som helst på campus. De trycker nog bara in koordinaten dit den ska och sen kör den själv. Det är jätteroligt att se hur de ska över övergångsställen och sånt här. Och väntar pliktskyldigast på grön gubbe och så här.
Små vita robotfordon kör runt i den lummiga parken och levererar matlådor på beställning. Universitetsområdet är som en egen stad i Columbus. Ola Ahlqvist från Stockholm har arbetat här i över 20 år. Han är professor i geografi.
Jag är professor i geografi med en specialisering på geografiska informationssystem. Kartografi i modern form kan man säga.
Men nu väntar stora förändringar. Ohios delstatskongress har röstat igenom en ny omstridd lag som innebär att universiteten i Ohio måste anpassa sig till helt nya krav. Annars hotar man dra in finansieringen.
Och det som är just den här lagen då, det är ju en delstatslag som vårt delstatsparlament har fattat, guvernören har skrivit under. Så att det kommer då vara liksom lag här. Vi måste förhålla oss till den.
Lagen börjar gälla i slutet av juni. Senast då måste universiteten i Ohio ha lagt ner alla sina satsningar på mångfald, inkludering och rättvisa. De som kallas för DEI. Och det ställs också krav på förändringar i själva undervisningen. Republikanerna har majoriteten i Ohios delstatskongress och deras argument låter väldigt mycket som Donald Trumps.
The original purpose was to break down barriers, ensure opportunity, create fairness in education and workforce. But somewhere along the way, DEI changed. Instead of fostering inclusion, it has become a tool for division, enforcing ideological conformity rather than true fairness.
Ja, universiteten är vänstervridna och har blivit en plats för ideologisk likriktning, hävdade republikanen Tom Young i en debatt i Ohios kongress. I Ohio har republikanerna i stort sett kopierat den universitetspolitik som Donald Trump driver på det nationella planet. Syftet är att stoppa det man ser som en indoktrinering av studenterna.
Also today, breaking news out of the Ohio State House right now. Ohio Governor Mike DeWine just signed Senate Bill 1 banning diversity, equity and inclusion initiatives on public college and university campuses.
Men den nya lagen som nu har klubbats igenom av republikanerna i Ohio går på vissa sätt längre än de förslag som Donald Trump har fört fram. På Ohios universitet förbjuds anställda att strejka. Och i undervisningen måste professorer förhålla sig neutrala när de undervisar om vissa ämnen som politikerna har bedömt är kontroversiella, som klimatförändringar, abort och kön. Lagen har mött starka protester från demokraterna och från många inom universitetsvärlden. Nora Igelnik pluggar journalistik på Ohio State University och är redaktör för studenttidningen The Lantern.
Yeah, it's definitely been a roller coaster. Part of my job as campus editor was basically keeping an eye on all of that. There was this bill that may, you know, change higher education in Ohio as we know it.
Det har stormat rejält på campus, säger Nora Igelnik. Våren har varit som en berg- och dalbana med stora protester mot den nya lagen och också protester mot universitetets rektor som har valt att gå med på republikanernas krav.
And I think it wasn't the bill itself that initially caused a lot of outrage. It was because the Ohio State administration decided to kind of preemptively obey the bill before it was even passed.
Ja, ledningen för Ohio State University valde alltså att gå med på kraven och la snabbt ner avdelningen för mångfald, inkludering och rättvisa. Ett projekt som bland annat syftar till att ge mentorstöd till studenter som kommer från fattiga innerstadsområden.
I think a lot of people told me that they felt betrayed. That they felt there was this new president who was maybe bringing the university and its policies toward the right in a time when everything in this country is moving towards the right. And, you know, where higher education and universities are supposed to be places where, you know, there's diversity of thought.
Många studenter ser det som ett svek att rektorn och universitetsledningen bara viker ner sig. Det här ses som ett ingrepp i den akademiska friheten, säger Nora Igelnik. Och många anställda på Ohio State University säger samma sak. Det finns en risk för självcensur bland akademiker nu när politikerna lägger sig i undervisningen, menar Ola Ahlqvist.
När jag läser den här texten så slås jag ibland över att, ja men, var är problemet? Vi gör inte det här. Så att det står till exempel, man får inte indoktrinera studenter. Jag har aldrig indoktrinerat studenter. Det är liksom inte det en universitetsutbildning är fråga om. Och jag kan fråga alla mina kollegor, de skulle aldrig drömma om att försöka indoktrinera någon. De älskar att få mothugg i klassen. Föra en akademisk diskussion kring någonting som är svårgreppbart och svårförståbart. Det är ju liksom det vi brinner för.
På Ohio State University väntar stora förändringar till höstterminen. Professor Ola Ahlqvist hör till dem som tror att det kommer bli ett annat samtalsklimat, försiktigare än förr.
Det känns som att den öppna debatten har avtagit. Det är min känsla av att man är försiktigare med vad man säger. Och det var inte därför jag kom hit, för att hålla på och vakna min tunga, snarare tvärtom.
Gina Lindberg i Columbus, Ohio.
Nu om sommaren då, som väl är här på många platser i landet, och därmed så är också små krypen här.
Just det, vi byter verkligen ämne totalt här, för att nu ska vi med hjälp av två experter här i Studio 1 ta reda på om vilka kryp vi ska göra oss beredda på nu och hur vi ska agera för att minska risken för ofrivillig därkontakt.
Thomas Persson Winnersten har vi med oss, biolog och skadedjursexpert på Anticimex och ordförande för Sveriges entomologiska förening. Du är med oss på distans, välkommen.
Tack så mycket.
Och här i studion, Didrik van Honecker. Du är jourhavande biolog vid Naturhistoriska riksmuseet. Var ska vi börja här? Vi kan väl börja med myggor, det är min favoritplåga. Hur kommer det bli?
Jag skulle tro att det blir ganska lugnt nu i början i alla fall, för det har varit så torr vår. Så det finns inte så mycket vattensamlingar i skogen där myggornas larver kan utvecklas, och då kommer det inte heller bli så mycket myggor nu i början i alla fall. Kommer det regn senare på sommaren så kan det förstås bli mygg då. Men ska man i alla fall försöka kolla i en myggkristallkula, då får man nog se att det blir nog inte så mycket mygg kanske.
Mm. Och hur ska man tänka då kring myggor om man har lätt att dra? Jag vet inte, Lasse kanske får dem ofta på sig.
Ja.
Ja, hur ska man?
Man vill ha långbrallor och långärmad tröja och så smälla dem som försöker ta ens blod.
Okej. Då tar vi min värsta fasa. Då tar vi min värsta fasa. Fästingar. Kommer det bli en fästingssommar? Ska vi kolla med Thomas Persson Winnersten. Vad säger du?
Blir det fästingar i år? Ja. Fästingarna är ju redan här. Men det är
ja,
lite
men allvarligen.
Ja, precis. Det är väl lite samma sak som Didrik är inne på. Blir det torrt och torr och varm sommar, då kommer fästingarna hålla sig lågt ner i vegetationen och man kommer inte liksom att träffa på dem på samma sätt som om det blir liksom lite fuktigt och sådär. Men generellt ska man hålla sig i låg vegetation och kanske ha liksom byxorna nedstoppade i strumporna så att man inte utsätts för dem. För fästingar till skillnad från myggor kan ju faktiskt sprida ner sjukdomar som man inte vill ha faktiskt.
Men fästingarna finns väl där hur som? Myggorna kläcks ju inte om det är torrt.
Nej, men så är det ju. Myggor behöver ju vattensamlingar eller översvämningar och så som blir dels efter snösmältning och sen vid regn för att kläcka och ha sin larvutveckling. Fästingarna är ju redan här. De lever ju först och främst på olika djur ute i naturen.
Mm. Och nu säger ni båda att man ska ha klä sig och man ska ha mycket kläder, men det kan vara sommar och det är varmt. Tipset då om man faktiskt drabbas av en fästing som suger sig fast?
Alltså första tipset är att ta vaccin mot TBE. Mm. Alltså det finns ingen anledning att inte vaccinera sig när man kan vaccinera sig.
Men man kan ju ändå.
Ja, fast det kanske är värt om man ändå är ute. För man vill inte drabbas av TBE. Får man borrelia så går det ju att behandla med antibiotika. Så där gäller det ju att hålla span. Har man fått en fästing, berättar, sitter en märke här faktiskt från häromdagen. Och då får man hålla koll på det märket. Liksom. Blir det en stor röd ring eller 5 kronor size rött märke, då får man gå till doktorn. Och...
Har det blivit där på din axel? Hur det ser bra ut?
Nej, jag har faktiskt aldrig fått borrelia. Och jag har ändå liksom varit forskat ute i naturen och legat och kravlat och handpollinerat massa växter och aldrig drabbats av borrelia. Det är nästan statistiskt konstigt.
Kan man vara immun mot sånt?
Det vet jag inte.
Nej. Mm. Ja, nästa.
Ja, mördarsniglar tar vi nu. Och...
Ska du köra den, Didrik?
Ja, mördarsniglar vill ju gärna ha fuktigt väder för att då kan de komma fram lättare att äta. Annars smyger de fram på natten oftast när det är lite högre luftfuktighet ändå. Men nu har det ju varit inte särskilt mycket regn så att jag tror inte att mördarsniglarna har klarat sig superbra heller. Men för att det ska bli så här riktigt urkår för mördarsniglar, då måste det bli så torrt så att det verkligen dör mördarsniglar. Så är det inte än.
För de ligger väl långt ner i marken och skyddar sig, eller hur?
Ja, de kan ligga under en stock eller bara ligga nedkrypt i markskiktet. De behöver inte krypa ner i långt ner i marken, utan det räcker att de söker skydd i markytan precis. Så är det mindre torrt där.
Och om man inte vill ha dem där överhuvudtaget, finns det något tips om hur man ska göra då?
Ja, mördarsniglarna får man väl klippa eller hacka om man inte vill ha dem i trädgården. Det kan man väl förstå om man inte... kanske uppskattar att få sina grönsaker eller växter upprätta.
Okej, vi vandrar vidare till ett litet kryp som jag faktiskt gillar en del. Tycker de är rätt söta.
Myrorna, jag vet att ni har lite olika inställningar. Oj, du har en jättemyra här med
den där
dig,
gillar jag inte.
Van Åker.
Ja, jag är ju extra förtjust i myror. Det är kanske den insektsgrupp jag tycker är roligast och mest spännande att studera. För det finns så mycket intrikata samband. För även om taken här på det här inslaget är oj, vilka jobbiga kryp det kommer i sommar, så är också sommaren vad mycket spännande kryp det finns att kolla på under sommaren. Och jag gillar myror. Det finns
den där
massa
är ju
olika
enorm. Nu kan
det är från vår museiutställning.
Men säg vad det är. Finns
det här är en karl skogsmyra, en sån här stackmyra.
Den är inte så stor i verkligheten.
Nej. Det här är från vår myrstack på Naturhistoriska som jag har plockat med mig därifrån.
Ja. Men du är så förtjust i dem. Vad är det du...
Jo, men dels har de ju häftiga samhällsbyggnader med drottningar, arbetsmyror, drönare. Och sen hur de anlägger sina bon, att olika myror tar över andra myrors samhällen för att starta sina nya samhällen. Hur myror kan röva bort pupper som slavar från andra myror. Ja, det är otroligt mycket fascinerande. Och massor av insekter och växter har anpassat sig till myror. Har myrspridda frön kanske, eller härma myror för att inte bli uppätna av fåglar och insekter. Så superfascinerande djur.
Thomas Persson Winnersten, du tycker inte riktigt så, eller?
Det beror väl på. Jag gillar myror också. Men jag är också ödmjuk till att inse att folk inte vill ha dem inomhus i sina byggnader och hem, så att säga. Och då kan man ju skydda sig genom att man till stor del förebygger själv genom att man inte låter myrorna komma fram och äta det som man har satt fram och kanske städa lite oftare och rengör och torka bort lite myrspår, för de lämnar ju doftspår efter sig och så.
För vi har en kollega här på radion som undrade, han varje vår så kommer in myror i hans lägenhet. Varför är det hans fel eller är det någon annans fel?
Det finns ju faktiskt väldigt många olika arter myror, så det beror ju på. Det finns ju de myror som faktiskt lever i våra byggnader och knaprar ut sin bostad i våra våra hus, då, oftast i trähus. Så det skulle ju kunna vara någon sån myrart, men de vanligtvis aktiva myrorna på våren är ju svartmyror. Det är de som trädgårdsmyran som kommer in, och då är det liksom för att de letar efter någon mat inomhus innan naturen har kommit igång.
Ja, de är hungriga helt enkelt.
Ja, precis. De kommer ju in och äter sötsaker. Går ut i naturen så gör de ju också det. Då klättrar de upp i träd och tankar sött bladlusbajs. Så om du ställer dig vid en trädstam och ser att det går en myrstig upp och ner för trädet, så kan du se att myrorna som går neråt, de har sin bakkropp helt utspända av sockerlösning från bladlusbajset. Mm. Medan de är mer slim, de som går upp då.
30 sekunder kvar. Är det något kryp som vi missade?
Det finns ju över 30 000 olika insektsarter i Sverige, och alla är lika fascinerande. Men visst, vi spår ju att det kanske blir lite getingsommar i år, men det får vi se.
Bromsen, tycker producenten som sitter ute i kontrollrummet.
Ja, ut och spana på ekarna nu. Det är ett fascinerande skådespel med enorma mängder ekvecklarlarver som äter på ekbladen och lockar till sig sjuka mängder med starar och skrattmås och allt möjligt som äter de här larverna. Missa inte det.
Men de faller också ner i huvudet på
dem. De hänger som i lianer ner. Så att, nej, häftigt naturfenomen.
Spännande.
Missa inte.
Ja.
Ut och spana helt enkelt.
Det ska vi göra när vi slår igen butiken här. Men ni som hör, ni kan gå ut redan nu. Thomas Persson Winnersten, biolog, skadedjursexpert på Anticimex. Och dessutom ordförande för Sveriges entomologiska förening. Och Didrik Van Honecker, biolog på Naturhistoriska riksmuseet. Tack ska ni ha båda två.
Tack.
Och myr, fantast ska vi säga.
Och med det så sätter vi punkt för Studio 1 kväll. Tekniken har skötts av Mikael Sarabi, producent Isa Krona, reporter Helena Boman Brody, och jag heter Cecilia Ingvarsson. Nu närmast Dagens Eko, och vi önskar dig en fin kväll.
Sara, är mässlingen på väg tillbaka igen?
Ja, i Europa så har vi de högsta smittotalen på 25 år. Och i USA, som tidigare har deklarerats fritt från mässling, så pågår nu ett utbrott. Samtidigt som landet har fått en vaccinskeptiker som hälsominister.
Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om hur vaccinmotstånd ger mässlingen ny kraft.
Who got measles first?
Kaylee, the one that passed away.
And how old was she?
She's 6.
Det är i mitten av mars 2025. Stan Seminole i västra Texas har drabbats av ett mässlingsutbrott. Och antivaccinorganisationen Children's Health Defense har åkt hit för att intervjua två unga föräldrar som precis mist sin 6-åriga dotter, Kaylee.
She just, her fever didn't want to go away. She was having the fever still.
It's higher and getting higher and higher, the fever.
De berättar hur hon efter att ha varit sjuk i mässling ett antal dagar började få högre och högre feber och svårt att andas. Och att läkarna på akuten konstaterade att hon fått lunginflammation. Trots respiratorvård gick Kaylees liv inte att rädda. Det sista hon sa till mig var att hon var så törstig, berättar mamman, och tar upp en näsduk för att torka tårarna.
I wanted to give her water, but they didn't let me.
Det här paret tillhör frikyrkan Mennoniterna. Och har likt många andra i det samfundet valt att inte vaccinera sina barn. Att deras dotter nu inte längre finns i livet ändrar inte hur de ser på det beslutet, säger de.
We will absolutely not take the MMR.
And also the measles are good for the body, for the people.
Gäst är Sara Heyman, Ekots utrikesreporter med särskild fokus på global hälsa.
Och Sara, vi ska försöka förstå hur vi hamnat i den här situationen där vi alltså har fungerande sjukvård och vaccin, men ändå ser ovaccinerade dö både i USA och Europa nu. Så jag tänker vi tar det från början. Ge oss mässlingens historia.
Ja, men om vi börjar med historien här i Sverige före vaccinet, så kommer mässlingen i vågor, och vart tredje till femte år ungefär så blir det en sån här topp med tiotusentals smittade.
Pontus, Johns kompis, har mässlingen nu. Och John har inte haft mässlingen.
Det som gör mässling väldigt speciellt, det är att det är en av världens mest smittsamma sjukdomar.
Mm-hmm. Hur då?
Ja, det räcker med att en smittad person går in i ett rum och kanske pratar för att alla i rummet ska riskera att smittas. Och till och med de i rummet intill löper risk att smittas.
John vaknar på morgonen och har rethosta.
Och om man blir sjuk i mässling så får man först feber, hög feber, irriterade ögon, en ganska jobbig torrhosta. Och ett par dagar senare så kommer det här kända utslagen som börjar ofta vid hårfästet först och sen kommer över hela kroppen.
Och prickarna. Det var alltså mässlingen.
Vanliga symptom är huvudvärk, ljuskänslighet, diarré, illamående och förstorade lymfkörtlar.
Och det är ju en relativt svår sjukdom för barnen. De är borta ifrån skola, om de går i skola, i genomsnitt cirka 19 dagar.
Men i vissa fall så blir det också komplikationer som kan bli allvarliga, till exempel lunginflammation. Och ännu mer ovanligt, men också mer allvarligt, hjärninflammation som kan ge permanenta hjärnskador. Och de här komplikationerna kan bli livshotande även om man får sjukhusvård.
Men ja, om vi ser historiskt här då, jag menar någonstans på vägen här så dyker ju upp ett vaccin.
Ja.
Är dina barn vaccinerade mot mässling?
Nej, det är de inte.
Varför inte det?
Nej, jag har inte vetat om att man kunde göra det.
I Sverige då så införs allmän vaccination mot mässling 1971. Det är till en början ganska låg vaccinationstäckning, men så småningom så kommer det här 3-i-1-vaccinet, MPR-vaccinet som det heter, som är mot mässling, påssjuka och röda hund.
Varsågod Fredrik, sätt dig här. Du är första pojken som får den vaccinen nu. Det är historiskt ögonblick här.
Det är den här förkortningen vi känner igen.
Precis,
idag.
MPR, och på engelska säger man MMR. Mm-hmm. Och det införs i Sverige i barnvaccinationsprogrammet 1982.
Så var det färdigt.
Man kan säga att jag är i princip jämngammal med MPR-vaccinet.
Okay,
född 81, så mm-hmm. Jag måste tillhöra en av de absolut första barnkullarna som fick vaccinet. Och jag har printat lite papper här, Robin, för att du ska få se staplar från 1911 till 2023.
Mm-hmm.
Och det här är alltså antalet rapporterade fall av mässling per år i Sverige. Då ser man att staplarna i princip upphör 1983.
Ja, det är liksom upp och ner, ganska stora svängningar och sen bara
tomt.
Helt tomt.
Ja. Mm.
Och bara så jag förstår, då är det är vaccinet vi ser där i den kurvan när det kommer in.
Det är vaccinet vi ser.
Och om vi tittar utanför Sveriges gränser då, i andra delar av västvärlden, är det samma framgångshistoria där?
I stora drag, land efter land deklareras mässlingsfritt och USA deklarerar sig självt mässlingsfritt år 2000.
Ja, då ska vi väl gå över till den andra delen av den här historien. Vaccinationsmotståndet och vad det får för konsekvenser för de här kurvorna som du har tagit fram. Vad behöver man veta då?
Man behöver veta att vaccinmotstånd har funnits lika länge som det har funnits vaccin. Och det är inte så konstigt. När man började utveckla vaccin så var det en riskfylld procedur.
Mm-hmm.
Men ser vi på det idag så handlar motståndet bland annat om att man misstror auktoriteter och myndigheter, att man inte litar på att vaccinet är säkert, att man tror att kroppens eget immunförsvar klarar sig bättre utan vaccin, eller att man tror på mer alternativa behandlingar utanför vad som är vetenskapligt framforskat och bevisat. Och man brukar också tala om en vaccinparadox.
Mm-hmm. Och vad innebär det? Vad är det för paradox?
Jo, framgången som ett vaccin ger, det vill säga en sjukdom försvinner från samhället och därmed från det allmänna medvetandet, gör att människor också glömmer bort hur farlig eller plågsam sjukdomen var. Och glömmer därmed också bort kanske att vaccinen är viktiga.
Now to this story this morning, the World Health Organization says measles cases rose 300% worldwide in the first three months of 2019. Think about that.
Och 2019 så konstaterar Världshälsoorganisationen att mässlingsfallen har ökat dramatiskt, och även dödsfallen. Och en viktig orsak till det här är oviljan att vaccinera.
Mm.
Tveksamheten till vaccin listas faktiskt av WHO det här året 2019 som ett av de 10 största hälsohoten. Och sen kommer coronapandemin.
Och vad händer då?
All right, y'all know what to do. Raise those signs up! No horse shots!
Ja, men under pandemin så ökar vaccinationsmotståndet i många delar av världen. I många länder så införs ju olika typer av tvångsåtgärder, munskydd, förbud mot att samlas och vaccinationskrav för till exempel hälso- och sjukvårdspersonal, statligt anställda och så vidare.
Mm-hmm.
Och det här leder ju till starka reaktioner och stora protester.
It's not right and we deserve to have medical freedom.
My body, my choice.
Och det här motståndet för samman grupper från flera olika politiska håll och skär igenom alla möjliga grupper. Även vårdprofessionerna splittras i det här.
It should not be forced upon us to either vaccinate or lose our life even.
Och skepsisen spiller över även på de gamla vaccinen.
Som vaccin mot mässling då?
Precis, det kommer med på köpet kan man säga. Och inte minst i USA, där framträdande personer lyfter den här frågan, som Robert F. Kennedy Jr. som vill bli president.
Mm-hmm.
I've come here today to announce my candidacy for the Democratic nomination for president of the United States.
Han har ju en lång historia av att driva vaccinmotstånd och han har spridit en lång rad konspirationsteorier om vaccin. Bland annat att MPR-vaccinet skulle vara kopplat till autism till exempel. Ett samband som är motbevisat flera gånger. Och så småningom så lierar han sig ju med Trump.
I USA nominerar Donald Trump vaccinskeptikern Robert F. Kennedy Jr. till att bli landets nästa hälsominister.
I'm gonna let him go wild on health. I'm gonna let him go wild on the food. I'm gonna let him go wild on
What do you think of this news? RFK Jr. the pick for Health and Human Services Secretary.
I forskar- och sjukvårdssamhället så tas ju den här nomineringen emot med förskräckelse, vet jag inte om det är ett tillräckligt starkt ord, på grund av hans antivetenskapliga hållning.
This hearing will come to order. I thank my colleagues and Mr. Kennedy for being here today.
I januari frågas han ut i senaten.
We've just had a measles case in Rhode Island, the first since 2013. And frankly, you frighten people.
News reports have claimed that I am anti-vaccine or anti-industry. I am neither. I am pro-safety.
Han säger till exempel att han inte är anti-vaccin utan att han är pro-safety. Alltså för säkerhet, vilket ju insinuerar att vaccinen inte skulle vara säkra.
No one should be fooled here. As Secretary of HHS.
Trots de här hårda utfrågningarna och enormt många kritiker till det här valet så godkänner senaten RFK Jr. som USA:s nya hälsominister i februari i år. Och det som gör den här frågan ännu mer speciell, det är ju tajmingen här. För i januari så har ett mässlingsutbrott tagit fart i Texas.
Tonight, measles, a disease once declared eliminated in the US, spreading rapidly through rural West Texas. 48 cases reported so far, mostly in children and teens.
Ja, vad är det som sker där?
Det är på landsbygden i västra Texas som fler och fler mässlingsfall dyker upp. Och många av de smittade tillhör frikyrkan Mennoniterna.
The Mennonites are Anabaptists who farmed around here since the 1970s.
Det är en grupp där andelen som vaccinerar sig är väldigt låg.
Got some breaking news to report. The Associated Press is reporting now that one person has died from the measles outbreak in West Texas.
Och först dör en 6-årig flicka enligt sjukhuset av komplikationer från mässling.
So as of today, more than 20 patients have been admitted to the Covenant Children's Hospital. We have several of those who have required intensive care.
Och lite senare så dör ännu ett ovaccinerat barn, en 8-årig flicka, också bland de här mennoniterna.
The CDC is deploying another response team to help combat a measles outbreak in West Texas. This comes after a second infected child who was not vaccinated died.
Får det här RFK Jr. på något sätt ändra sitt sätt att prata om vacciner då? Att han alltså ska hantera ett uppblossande mässlingsutbrott där barn dör?
Man kan säga att han kör vidare med grumliga budskap.
Mm-hmm.
När det gäller de här barnen som dör i Texas så åker Kennedy dit för att delta vid begravningen av 8-åringen och ge sitt stöd till familjerna.
Health and Human Services Secretary Robert F. Kennedy Jr. on the ground, meeting with families whose unvaccinated children have died.
Alltså han är där och träffar dem.
Ja, han poserar på foton med båda de här drabbade familjerna. Med en mörk, kritstrecksrandig kostym och vit skjorta står han och sitter där bland. De här familjerna är väldigt barnrika, så det är väldigt många barn på de här bilderna.
Och kommer den där frågan om vaccin mot mässling upp i samband med det då?
Det gör det, och efter att ha deltagit vid den här begravningen så skriver han på plattformen X att vaccin är, citat, det mest effektiva sättet att förhindra spridning av mässling.
Okej, okay. Så där är han ändå tydlig.
Där är han tydlig, det ger rubriker, men i samma veva så postar han bilder på sig själv tillsammans med två läkare som förordar ovetenskapliga kurer för mässling, som han kallar för extraordinary healers. Och han kommer också med uttalanden om att vaccinet skulle vara farligt, lika farligt som sjukdomen, och att skyddet av vaccinet skulle avta snabbt, vilket inte stämmer.
För då undrar man ju om det, alltså att hälsoministern i USA sprider tvivel kring vacciner mot mässling, kommer göra att ännu fler säger nej till sprutan och i förlängningen att det kan komma ännu större utbrott här.
Ja, det finns ingen nationell statistik över så här kort tid över hur viljan att ta mässlingsvaccinet har påverkats bara de senaste månaderna, men i en tid när budskapet skulle behöva vara kristallklart så är det istället dubbla budskap som ändå sår misstro mot vaccinen.
Men hur är läget då när det gäller just vaccinationen mot mässling i USA?
Ja, den data som jag har hittat från smittskyddsmyndigheten i USA säger att det är 90,8% av tvååringarna som har fått minst en dos MPR-vaccin. Och det är ju den totalen. I vissa counties, alltså den här län, så ligger täckningen betydligt lägre.
Och hur ska man värdera en sån siffra då?
Man ska ligga på 95% för att skydda hela befolkningen mot utbrott av mässling. Det är ett sånt tröskelvärde.
Mm-hmm.
För det finns ju alltid de individer som inte kan få vaccin. Barn som är väldigt små, nyfödda, och också personer som har olika sjukdomar som gör att de inte kan vaccineras. Och ligger man över 95 så får alla skyddet. Men så fort man kommer under 95 så finns risken för utbrott. Och ju längre man sjunker, desto fler och större utbrott kan det bli.
Och här ligger USA då under?
En bra bit under 95.
Mm-hmm.
Hello, I'm Andrea and I'm a health specialist and a pediatrician at Romanian Red Cross.
I en video på TikTok våren 2025 vädjar en rumänsk barnläkare till föräldrar om att vaccinera sina barn. Det efter att landet haft över 30 000 fall av mässling, där 18 personer dött under 2024.
Denn die Masern sind wieder auf dem Vormarsch.
På tysk tv visas högre och högre staplar över antalet mässlingsfall där. Och i New Jersey varnar myndigheterna för att publiken på Shakiras konsert den 15 maj exponerats för mässling, eftersom en person där ute i publikhavet visat sig bära på viruset. De mässlingsutbrott som de senaste decennierna framförallt plågat befolkningen i mindre utvecklade länder är nu ett rejält hot även i delar av USA, Europa och övriga västvärlden.
What are we doing wrong?
Vad har vi gjort för fel? Frågar sig en kanadensisk forskare i en tv-soffa och gör en uppgiven gest med händerna.
We've got a problem here. And that problem was solved by a simple shot in the arm.
Och Sara, om vi håller oss här i Europa nu då, alltså här rapporteras det ju också då om en ökning av mässlingsutbrott. Går det att se likheter mellan det som sker här och det som sker i USA, eller hur ska man förstå det här?
Det finns stora problem med mässlingsutbrott i Europa. Senaste rapporten från EUs smittskyddsmyndighet visade flera hundra fall förra året i bland annat Tyskland, Belgien, Österrike och Italien. Och i många länder så går vaccinationstäckningen ner. Den har sjunkit. Här i Sverige så ligger vi nu på 92,2%. Vilket också ju är
under 95.
En bra bit under 95. Mm. Och i många länder finns en svagare vaccinationsvilja och en stor misstro mot myndigheter och politiska ledare.
Men jag tänker att här har vi ju väl ingen Kennedy, så att säga. Någon så högt uppsatt politiker som själv är skeptisk till vaccinerna, eller?
Nej, vi har inte den typen av topppositioner kanske. Men i bland annat Grekland, Italien och Frankrike så har populistiska partier och politiker ridit på eller fört fram antivaccinfrågan. Det finns ett mönster här och det är en stark koppling mellan anti-etablissemang och antivax. Det visar forskning.
Hmm. Men om vi blickar framåt, alltså hur ska man se på det här läget? Får vi på något sätt räkna med att mässlingen är tillbaka i västvärlden igen, i Europa och USA? Alltså att det kommer fortsätta så?
Alltså vi har ju de högsta smittotalen på 25 år i Europa. Till och med här där vi har så goda förutsättningar så ligger vi under 95%. Men om man ska försöka se något positivt i det här så har det ju lett till många tidningsartiklar om mässling. Ett utbrott av det här som i USA och i Rumänien och Europa sätter ju ljus på sjukdomen igen. En sjukdom som har varit helt ointressant kan man säga ur mediesynpunkt. Även om det hela tiden har varit ett stort hälsoproblem i fattiga länder. Och den här informationen och kunskapen igen som kommer om mässling, det kanske får fler att vaccinera sig.
Men det bygger ju då fortfarande på att folk också ska vilja ta den där sprutan.
Precis. Så nu är det ju en tid när det är upp till regeringar och hälsomyndigheter både här i Europa och i USA att få ut informationen på rätt sätt.
Tack så mycket, Sara.
Tack.
Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs igen imorgon.
Programledare var Robin Olin och gäst Sara Heyman. Producerade gjorde Stina Fischer och Ulrika Lindqvist.
20 i 11 ska du lyssna i morgon onsdag förmiddag om du vill höra den senaste upplagan av Dagens Ekopodden. Och onsdagen den 4 juni den infaller alldeles snart, men inte riktigt än. Vi har ytterligare ett program att bjuda på den här tisdagen och det är Dagens Dikt.
Vänder isär sömnen och stiger in, för sjunker i dvala, sover sönder bandet. Hörde du din sju sovare, jag somnar, du vaknar, sedan tvärtom. Så vi inte råkar tala med varandra, råkar säga sårande saker till varandra. I vaket tillstånd eller sovande som bänder isär svamlet vi steg in i. För sjönk i, sjönk som stenar ner i, blottlagda en dag i sänder, blötlagda i allt jag bänder. Isär ska vi kanske gå isär. Eller är det bara åsikterna som... Men vi är inte ihop. Det går ju inte ihop. Du har hopat alla särskrivningar till särskilda skörskrivningar, sjukskrivningar. Jag menar, du skrev helt sjuka saker, sjunkna, insjunkna och omöjliga att bända bort när de väl sjunkit in. Det var inte hur du skrev det, med skrevet, skruvat. Det var skrivandet i sig som sårade sönder allsammans. Mina händer och bundna versfötter blundar isär sömnen. Skruvar av hopknipna ögonlock på skramlande burkar med någon slags drömlogik. Är det frukost snart? Du somnar, jag vaknar till en ny dag, redan i natt. Bänder isär, vänder iväg, försjunker i dvala, sover sönder symbiosen, klipper bandet, skriver bunden, lyrik med något slags drömlogistik. Men det rimmar ju inte. Det finns inga parrim, vi är inte ett par. Det här är ingen vaggvisa, det är bara slagg, Isa, sa du. Grus i ögonen, gnugga bort, bänder isär, somnar sönder mig i dina armar strax innan du vaknar. Och bandet slaknar, veknar, en fladdrande låga på en nedklippt veke mitt i veka livet. Det var inte helt självskrivet, men jag lovar jag skrek det helt på egen hand, i hand med dig. Medan du somnade ifrån mig. Jag vaknade från dina sinnen. Bleka minnen, blekta slingor i mitt blonda sår. Bänder isär och stiger upp.
Jag har hört juni månadsdiktare i P1, Isabella Nilsson, läsa en dikt ur sin senaste bok Tomhet och ömhet, som kom ut i våras på Ellerströms. Det är en bok om ensamhet och besvärliga kärleksrelationer och består av 100 texter i blandade former. Det är essä, prosadikt och poesi av alla sorters slag, gärna rimmad. Isabella Nilsson är också översättare och tidigare i vår kom hennes tolkning av Emily Brontes dikter. Efter dikten idag hörde vi pianisten Antonio Oyarzabal som spelade Sans lenteur av Nadia Boulanger. Den här månadsdiktarveckan är det Simon Bong som valt musiken. Producent för dagens dikt är jag, Ann Lingebrant.
Och nu slår klockan 12.
En ny elbilspremie ska göra det billigare att köpa eller leasa elbil för de som bor på landet utan kollektivtrafik och som inte tjänar så mycket pengar. Sara Almqvist på Naturvårdsverket har tagit fram förslaget.
Omställningen ska kunna ske på ett hållbart och rättvist sätt utan att vissa personer drabbas väldigt hårt.
Enligt förslaget som nu har lämnats till regeringen så ska det gå att ansöka om den nya elbilspremien från och med januari nästa år. Maximalt ska det gå att få 54 000 kronor i stöd fördelat över 3 år för den som köper en ny eller begagnad elbil eller leasar en elbil. Bara hushåll i landsbygdskommuner, i utredningen 177 av landets 290 kommuner eller områden som har dålig kollektivtrafik ska kunna få premien. Och hushållets inkomst får inte vara högre än 80% av medelinkomsten i Sverige.
Vi gör bedömningen att ganska många av de här kanske kommer vara begagnade bilar. Så att det kan göra att vi kan behålla begagnade bilar inom Sveriges gränser.
Reporter var Anders Hjelmin. Norge kommer att göra det möjligt för kommuner med mycket turister där att införa en turistskatt. Skatten ska vara 3% för hotellövernattningar. Målet är att kompensera de norska kommunerna för den ökade belastning som många turister medför. Så sport och fotboll. Sverige är klart för slutspel i Nations League efter storseger mot Danmark ikväll med 6-1. Stina Blackstenius gjorde 3 mål och så här sa hon till Radiosporten efter matchen.
Jag är såklart jättenöjd med vår prestation idag och resultatet som vi får med oss från den här matchen. Var otroligt kul att spela idag och det är mycket som stämmer från början till slut egentligen. Så ja, jätteglad.
Säger Stina Blackstenius till Radiosporten. I Ekostudion vid midnatt, Daniel Wockner.
P1. Sveriges Radio.
Det är Catherine Zimmermann och Jonas Bonnier som står för den talkshow som vi ska lyssna till närmast här i natt. När klockan har passerat midnatt och vi har gått in i onsdagen den 4 juni. Och så har vi ju då en stundande nationaldag. På fredag blir det en hel del specialprogram här i P1.
Pretty much all of them wanted to convert their state media systems into public service companies after the fall of the Soviet Union, and very few of them succeeded.
Hur mår public service i Europa egentligen?
Om det här förslaget blir verklighet så kommer det innebära en stegvis nedmontering av Sveriges Radio.
Hur många är oberoende och hur många är statskontrollerade propagandaorgan?
They all talk about independence, but it never fully achieved it.
Och är det verkligen möjligt att upprätthålla de högt ställda kraven på oberoende och opartiskhet?
Vi säger att vi ska leverera oberoende och opartisk nyhetsförmedling och fördjupning till folket. Och jag upplevde inte att vi gjorde det riktigt.
Lyssna på Omöjligt uppdrag, en serie i 3 delar om public service, födelse, strider och framtid i Europa. Sista avsnittet. En hotad institution.
Vi har programmet på nationaldagen fredag klockan 17. Nu lämnar jag över till Catherine Zimmermann och Jonas Bonnier.
Jonas, vem hejar du på i Franska öppna?
Ja, men alltså jag hejar ju på Yannick Sinner. Tror jag. Det är för att jag känner att han behöver min hjälp.
Men på damsidan?
Då hejar jag egentligen på Jasmine Paolini. Men hon åkte ut i 4:e omgången så då är Coco Gauff kvar. Henne hejar jag på.
Min pappa tror att Mirra Andreeva vinner. Det unga ryska stjärnskottet.
Mm-hmm. Din pappa tror det?
Ja.
Jaha.
Han lyssnar på talkshow varje sekund.
Ja.
Om det inte är en tennismatch, för då väljer han bort oss 10 gånger av 10.
Ja, det är just nu. Let's pretend it's not the end of the world.
End of the World med Miley Cyrus spås bli en sommarhit. Vad tror du?
Ja, men ja, den här, det finns, alltså, varje gång Miley Cyrus släpper ett album som hon just gjorde så finns det alltid några låtar som är väldigt bra och många som kanske inte är det. Men den här är bra och det finns några till på den här plattan som verkligen kan bli sommarhits.
Det är så mysigt när du och jag är överens. Välkomna till Talkshow IP med Jonas Bonnier och Catherine Zimmermann. Om ett par veckor ska Riksbanken komma med ett nytt räntebesked. Inför det här har Svenska Dagbladet kollat vad topparna i Riksbanken har för typ av ränta. Alltså på sina bolån.
Mm.
Och då visar det sig att alla numera har rörlig ränta. Går det att dra några slutsatser utifrån det? Alltså för personlig del.
Ja, men det, alltså, det har ju att göra med hur... Det beror ju på din ekonomi och din läggning som person, tror jag. Om man har marginal eller ett väldigt litet lån och känner att det är skönt att parkera frågan, inte vara orolig hela tiden, inte försöka behöva hänga med och så där, då kan man ju låsa den. Men har man lite större lån i förhållande till sina intäkter och mer att kunna spara och inte är så, har så mycket ångest hela tiden för att kolla, så är kanske nog rörlig bättre.
Jag har nämligen varit så bitter eftersom jag ville binda en del av bolånen där före jul.
Mm.
När man ju ändå hade ett ganska bra läge. Och min bankkvinna typ, jag ska inte säga att hon hånade mig.
Nej.
Men var ju bara så här, ingen binder väl nu.
Mm.
Så därför blev jag lite lättad.
Är det lätt att byta bank?
De säger ju att man ska göra det hela tiden.
Mm.
Mm.
Du menar att det är nu stunden har kommit
här
för mig?
Här har du lite aggressioner att ta ut.
Svenskarna har också försökt ta reda på vilka ränterabatter riksbankstopparna har. Mm. Lägst ränta på ett enskilt lån verkar riksbankschefen Erik Thedéen ha. Sen måste jag säga att det var en lite komplicerad uträkning de hade där i tidningen. Men han hade något lån vad det verkade som låg på 2,5%. Ganska bra rabatt. Mm. Jag försökte visualisera hur det går när Erik Thedéen förhandlar med sin bankperson. Inte alls utifrån hur dåligt det går för mig, utan bara jag tänker mer allmänt om man är riksbankschef.
Om man är riksbankschef så tror jag ändå att man gör extra svårt för sig själv. Det borde man ju verkligen göra åtminstone. Och se till att det inte var så att någon journalist kunde komma på att man hade gjort det extra enkelt för sig själv.
Vad betyder det att man gör det extra enkelt för sig? Att han ringer direkt till vdn? Skippar bankpersonen på golvet?
Det finns väl säkert sätt att göra det där på. Men jag är faktiskt nästan 100% säker på att det har gått väldigt korrekt. Det vore enormt anmärkningsvärt om han let bli att göra det på korrekt sätt.
Ja, nej, jag antyder verkligen inte att Erik Thedéen skulle ha fuskat sig till sin fantastiska rabatt. Jag försöker mer föreställa mig hur det är att vara en enkel bankperson på golvet och ha riksbankschefen mitt emot sig, om man bara så där kör hårt i förhandlingen, eller om man bara säger okej.
Jag tycker att annars det där, för många, många år sedan så gjorde en av kvällstidningarna löpsedeln med Harry Schein där han skrev "Jag är inte sexturisten", vilket ju då var korrekt, men man samtidigt sen förknippade. Jag tycker det är samma sak där, Erik Thedéen, jag har inte fuskat mig till min bankränta, och sen kommer vi liksom ha svårt att komma ihåg vad egentligen det handlade om.
Återigen, vi antyder ingenting. Ett klassiskt radioljud försvinner idag. I 30 år har den här tutan signalerat akut trafiksituation. Blir du med på alerten när det här dyker upp i din bilradio?
Absolut, verkligen.
Nu då ska tutan bytas ut mot något som, citat, är lite mjukare, lite varmare och lite mer äkta. Kan vi få ditt omdöme? Varmare, mjukare och lite mer äkta.
Nej, men alltså, varför ska det vara varmare och mjukare?
De ska ändra hela ljudbilden i P4.
Nej, men det här ska ju vara en signal som får mig att studsa till. Det är ju, har ju hänt någonting i trafiken, jag ska ju studsa till och bara, oj! Då ska det väl inte vara varmt och mjukt, ska det?
Ja, men du kanske kan lära om.
Jaha.
Och sen kan du studsa till på ett lite varmare och mjukare och mer äkta vis.
Okej. Okay. Ja, men jag kan studsa till på ett äkta sätt. Det lät som att den där nya signalen kommer göra mig mer äkta bakom ratten.
Mm. Mm. Jag uppfattar ju dig som någon som generellt är öppen för förändringar. Mm. Kan det ändå vara så att även du kan sörja om någon signatur eller annan trudelutt som har funnits med i decennier försvinner?
Ja, men absolut. Det tycker jag.
Till